Det är långfredag. Återigen står vi inför det mest dramatiska och händelserika dygnet i Jesu liv. Dessa sista av mästarens timmar så detaljrikt skildrade för oss i evangelierna. Troligen i syfte att vi gör väl i att länge uppehålla oss vid det som var målet för hela Jesu Kristi människoblivande, nämligen försoningsverket. Vi sänker våra huvuden i vördnad för den korsfäste, samtidigt som det i våra hjärtan pålar av tacksamhetens glädje. Det var ju för vår skull som allt det här hände. Över Golgata sänkte sig ett mörker, fast det var mitt på dagen. Men det verkar som om ingen människa förstod det väldiga som var på att hända. Det är som om himmel, sol och jord visste bättre om den ödestimma som hela universum höll på att bryta in. Detta oerhörda, att den eviga gudasonen hängde döende på ett kors på stoftkornet jorden. Han som i himlen var känd som härlighetens konung, det var ju genom honom som allting hade blivit till. Allt hade skapats till honom, genom hans mäktiga ord. Han fanns före allt annat, och genom hans makt är det som allt håller samman. Sol och stjärnor visste att de hade fått sin givna plats av honom och sin glans, sitt ljus av honom. Ärkeänglar, tronänglar, furstar och väldigheter i den andliga världen var väl medvetna om att hela deras existens hade sitt ursprung i honom. Men så hände detta märkliga, att när han kom till sin egen värld, till sina egna, så ville vi inte ta emot honom, fast han var vår rätte herre och ägare. Jag kan nästan föreställa mig den fruktansvärda vånda i änglavärlden över den behandling som vi utsatte gudasonen för. Det finns väl ingen dag i Jesu liv som är så otroligt väl beskriven. Det sista dygnet får vi följa honom nästan timme för timme. Massor av människor hade ju samlats i Jerusalem den här dagen, den här tiden, för att fira den främsta av de judiska högtiderna, nämligen påsken, då alltså påskalammet skulle slaktas och ätas som en minnesmåltid över befrielsen och uttåget ur Egypten. Och man håller som bäst på att förbereda dessa högtidligheter när det märkligaste av alla skådespel utspelas mitt ibland dem, och som snart också skulle komma att beröra alla i staden. Det hela började med ett listigt spel bakom kulisserna. Men innan veckan är slut så har liksom ridån gått upp. Den slutliga kampen mellan ormens säd och kvinnans säd avgörs inför allas ögon. Detta var den dag då Satan mobiliserade all sin härsmakt i ett sista förtvivlat försök att röja gudasonen och människosläktets frälsare ur vägen. Och det tycktes honom som om det lyckades väl. Han fann villiga händer bland människors barn, bland oss. Villiga händer, beredda att samarbeta med mörkrets furste istället för att skynda till den oskyldiges försvar. Till och med hans vänner övergav honom denna dag och vände honom ryggen. Ingen kom till hans försvar utom en rövare i de sista flyende minuterna. Detta var en dag då människosläktets natur stod i avslöjad och bjär kontrast till Guds helige, till lammet som var tyst inför sina slaktare. Det finns nog ingen människa som någonsin har varit så ensam, så utlämnad och övergiven som Jesus var detta sista dygn i sitt liv. Övergiven av både Gud och människor. Och när han redan i förväg och strax före påsken hade försökt förklara för sina lärjungar om det öde som förelåg honom, så hade de bara mött honom med oförstående blickar och liksom nästan ställt sig i vägen. Det får bara inte hända. Men beslutet att röja Jesus ur vägen var redan fattat. Man bara inväntade den lägliga tidpunkten. För folkets skull var man tveksamma till att låta gripa Jesus under själva påsken. Det var då som Judas Iskariot kom dem till så läglig undsättning. Tänka sig att inhav hans egna. Bättre hjälp kunde man ju inte tänka sig. Penningbegäret hos Judas hade givit djävulen ett fotfäste, ett säkert fotfäste i hans hjärta. Och detta penningbegär blev nu ett tjänligt instrument i det svekfulla förräderiet mot Jesus. Helt intagen av penningens makt och detta sataniska begär kommer Judas till överste prästerna och säger: vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom åt er? De vägde upp 30 silverpenningar. Priset för en slav, enligt Andra Mosebok. Jag vet inte om det fanns någon tveksamhet hos Judas den stunden inför deras sätt att värdera hans mästare. Men tydligen räckte det för honom att bara se pengarna för att uppgörelsen skulle vara klar, och han från den stunden hade iklätt sig detta smutsiga uppdrag. Men han är med den där sista måltiden. Också till Judas plats kommer Jesus med tvättfatet och böjer sig ner vid hans fötter och börjar tvätta den och torka den rena med handduken, bunden om sitt liv. Kan Judas ha undgått att känna samvetsförebråelserna? Kan Jesus ha undgått att känna smärtan? Du han ju vet att just dessa fötter snart inom bara några timmar ska gå sitt sista ärende i Satans tjänst, i en annans tjänst. I Judas ficka låg de 30 silverpenningarna och brände priset för en slav. När de sedan låg till bords i denna sista måltid, så undrar jag vidare om Judas hjärta kan ha förblivit orört när han nu blir föremål för ytterligare en kärlekshandling från Jesus sida. Han räcker också Judas brödet, som vore det en sista utsträckt hand och vädjan och erbjudan om förlåtelse, om omvändelse. Men Judas stod i en annans tjänst och han gick ut, och det var natt. Tänkte Jesus redan då: Fader, förlåt honom. Han vet inte vad han gör. Senare förklarade Jesus till alla lärjungarna: i natt ska ni alla komma på fall för min skull. Men då försäkrar de alla: absolut inte, och särskilt Petrus: om också alla andra överger dig, så ska inte jag göra det. Jag vill ju dö för dig. Deras bekännelse var som stojiga rop i Jesu öron. Men han döljer sin smärta. Han kanske tänkte: Fader, förlåt dem. De vet inte vad de säger. Så söker de sig över Kidrondalen och ut till Getsemane, örtagård, på Olivbergets sluttning. Och Jesus vet vad som väntar honom, och han känner hur dödsångesten börjar krypa över hans själ. Och han hade önskat att åtminstone några av dem skulle ha orkat att vaka med honom när han nu inför Gud utgjuter sitt hjärtats och sin själs bedrövelse. Men även här blir han ensam. Ensam i sin andliga kamp. Ensam till dess han hör fotstegen närma sig sålet av röster och vapenskrammel. Det är nu det ska ske. Judas stiger fram för att fullborda sitt sista uppdrag med det ömmaste av alla kärleksbevis. Med en kyss förråder han sin mästare. Det är då, medan han ännu är så här nära Jesus, som man får höra det oväntade tilltalet från Jesu mun, från Jesu läppar. Min vän, kallar han Judas. Inte du förhatlige avfälling, eller du den vidrigt svekfulle. Uttryck som kanske mera skulle ha varit på sin plats. Nej, han säger, min vän, nu har du gjort ditt. Det var så som han ännu en gång vädjade till Judas lojalitet, om det möjligen fanns någon rest av det kvar i hans svekfulla hjärta. Kanske han även tänkte, fader, förlåt honom. När Petrus förhastar sig med svärdet så avböjer Jesus den formen av hjälp och förklarar att han ju på ögonblicket skulle kunna tillkalla sig 10 000 änglar till sitt försvar. Himlen var liksom redo att ingripa vid minsta vink av Gudasonen. Men där i ett semane örtagård låter han sina fridsamma händer bindas av beväpnade män. Då står det att då övergav honom alla hans lärjungar och flydde som skrämda får längs Olivbergets sluttningar. Och Jesus skuffades i nattens timmar från den ena skenrättegången till den andra. Syftet var inte att skipa rättvisa. Syftet var att få honom dömd till döden. Falska vittnen och falska anklagelser. Och ingen försvarare vid hans sida. Och själv teg han i majestätisk tystnad. Det var så som om hans upphöjda ande inte kunde nedlåta sig till att tvista med lögnen. Och hans renhet behövde inget försvar. Kanske det också var medlidande som han teg. När han såg deras hjärtas ynkliga motiv. Kanske bad han redan nu, fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Som Petrus antyder senare i ett tal till Jerusalems invånare i Apostlagärningarna 3. Ni dräpte livets första därför att ni inte visste bättre. När han slutligen gjorde anspråk på att vara Messias var det lika som de förenades i en skadeglädje över att inga ytterligare bevis behövdes. Man var överens om att han var skyldig till döden och nu gällde det bara att utverka och få dödsdomen utverkad. Men hatet kunde inte sitta still. Man spottade honom i ansiktet och slog honom med knytnäven och med flata handen, står det. Och de män som bevakade Jesus hånade honom, band en bindel för hans ögon och sa, säg oss profet, vem var det som slog dig? Tänkte han då, fader förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Det är morgon när dödsdomen har avkunnats och Jesus förs till Pilatus, den romerske landshövding, eftersom den romerska ockupationsmakten förbehöll sig rätten att verkställa dödsdomar. Ryktet började sprida sig i Jerusalem, i den nyvaknade staden, om vad som var för handen. Om vad som hade hänt med den där Jesus som bara en vecka tidigare kommit in ridande i Jerusalem under hyllningsropen. Snart fick Judas också veta det. Att dödsdomen redan var avkunnad över honom som han för bara några timmar sedan hade förrått. Det är då som Judas samvete vaknar till liv med största tänkbara kraft. Nu blir han plötsligt medveten om det ohyggliga brott han har begått. Och det är som om Judas skulle ha trott, verkade, att det inte skulle behövt gå så illa. Det är som om man kanske hade hoppats på att Jesus trots detta förräderi, nog ändå skulle kunna rädda sig ur deras händer. Han hade ju sett så många gånger bevittnat hans undergörande makt. Men nu förstod han att loppet var kört och att det var han som var orsaken till att mästaren var dömd till döden. Orden han hade sagt honom i ett Getsemane brände i hans hjärta: min vän. Och de 30 silverpengningarna kändes vämjeliga i hans ficka. Han måste bli kvitt den. Han måste förklara sitt misstag. Och han hastade till överste prästen och de äldste, hos vilken han för bara några dagar sedan hade varit så välkommen. Och förtvivlat ropar han till dem: jag har syndat! Jag har förrått oskyldigt blod! Men nu var Judas inte så intressant för dem längre. Man behövde inte hans hjälp. Inte ens Satan behövde hans hjälp. Och när han möter deras likgiltiga, otåliga och nästan irriterade blickar, under det att de avfärdar honom med orden: vad angår det oss? Det är din sak. Så står han först och bara stirrar på dem, som om man inte riktigt kunde fatta deras okänslighet och kyla inför det som ändå var sant. Och de förhatliga silverpenningarna som brände i hans händer kastar han med kraft ifrån sig i själva tempelhuset. Och medan de ännu klingande rullar bort på stengolvet, så försvinner också Judas bort, och ingen tröst finns för honom mer. Klockan är knappast 7 på morgonen när Pilatus väcks av den här larmande hopen som påstår sig vilja ha rättvisa skipad. Anklagelserna haglar över Jesus, men till landshövdingens stora förundran bemöter han själv inte en enda en av dem. Han står där och i sitt hjärta beder han: Fader, förlåt dem. De vet inte vad de säger. I sitt privata förhör med denne man så växer Pilatus förundran och övergår mer och mer till en obehaglig fruktan, samtidigt som övertygelsen om hans oskuld blir allt starkare och starkare. Inte trodde Pilatus att han verkligen var en konung, förstås, som han hade framför sig den här dagen då han skulle fatta sitt livs mest ödesdigra domslut. Och ju längre han talade med Jesus, desto mer övertygad blev han om hans oskuld. Och desto starkare började olusten krypa sig på honom. Och hans hustru kommer och säger: befatta dig inte med den mannen, ty jag har i natt haft förfärliga drömmar för hans skull. Det var omöjligt att avfärda honom som sinnesförvirrad. Varifrån fick han sitt majestätiska upphöjda lugn inför dessa allvarliga anklagelser som riktades mot honom? Hur kunde han säga sig vara kung? Var fanns hans rike? Var fanns hans undersåtar? Och vad hade han egentligen gjort som så till den grad kunde irritera de judiska ledarna att de ville se honom dödad? Pilatus söker ivrigt finna en utväg i den här pinsamma situationen. Han vill inte bli skyldig till denne mans död. Det vore justitiemord. Men han vill heller inte komma på dålig fot med judarna. Han trodde sig ha en lösning på hand när han som sed var vid den här högtiden föreslog att frige en fånge efter folkets önskan. Och om han nu ställde fram denna fruktansvärde Barabbas som ett alternativ till Jesus, skulle väl ändå utslaget till Jesu fördel vara givet. Det skulle väl i alla fall vara någon skillnad som var uppenbar för alla. Men till hans stora förvåning väljer folket Barabbas. Barabbas framför Jesus. Vem som helst och vad som helst, men inte Jesus. Det bara ökade hans olust och osäkerhet. Hur skulle han bli av med detta besvärande fall? Det började brännas i hans händer. I ett sista försök att tillmötesgå judarna, utan att för den skulle låta döda en oskyldig, lämnar han nu över Jesus till soldaternas godtyckliga behandling. Och han visste vad det skulle innebära. Jesus förs till tortyrkammaren för att få sina händer och fötter uppbundna. Sen lät man den fruktade romerska piskan bearbeta hans rygg och med sina metallkulor inflätade. Så slog två soldater var sina slag upprepade gånger upp till de 39 slagen. 40 minus 1, för 40 ansågs ingen kunna överleva. Och hundratals sår plöjs ner i hans rygg och blodet väller fram. Och när han utmattad av smärta och blodförlust stapplar ut ur kammaren hade några fyndiga soldater virat ihop en krans av törnen. För nu skulle man leka kung med Jesus. Och så trycker man ner den här taggiga krona över hans gässa. Och pilar av smärta tränger genom hans hårbotten och öppnar nya blodiga sår. Och man hänger på honom en purpurröd mantel. För en sån hör ju konungar till. Och om man stack en gammal träkäpp i hans hand. För en spira ska ju en konung ha om han ska regera. Och så föll man på knä för honom och så slog man honom i huvudet med trästaven. Leve judarnas konung! Och spottade man på honom och tog käppen och slog honom ytterligare och gav honom örfilar. Men inte ens under denna förnedrande behandling begär han himmelsk assistans. I hans hjärtas tysta bön lät det: Fader, förlåt, för de vet inte vad de gör. I detta ömpliga tillstånd låter Pilatus Jesus föras ut till folket i hopp om att de skulle låta sig bevekas inför åsynen av en så misshandlad och förnedrad människa. Hade han inte fått straff nog? Här är människan, säger Pilatus och förväntar sig att ingen längre ska behöva irritera sig över hans konungsliga anspråk. En misshandlad människa, så långt från en kung man kan komma. Det var ju uppenbart för alla att denne Jesus var helt utan makt eller konungslig värdighet. Törnekronan som fick små bäckar av blod att rinna ner över hans blåslagna ansikte och blanda sig med soldaternas spott. Mina vänner, det är honom som Johannes senare ser från Patmos, fångarnas ö. Och han beskriver att hans ansikte var som solen när den lyser i sin starkaste kraft. Det var honom vi spottade på. Men det är nu som grunden läggs för den nåda tron som han snart skulle bestiga. Och från vilken han skulle ständigt bedja förbönens bön för ett fallet människosläkte. Vädja för dig och mig. Men överste prästerna och deras folk hade inte mer än hunnit se Jesus förrän de fruktansvärda orden skallade mellan husväggarna: Korsfäst! Korsfäst! Och i sin feghet låter Pilatus sin egen övertygelse om Jesus skulle få ge vika för judarnas hätskhet. Men även om han tog vatten och i allas åsyn tvådde sina händer och sa: Jag är oskyldig till den mannens blod. Det får bli er sak. Så räckte det inte för honom att egentligen avtvå sig sin skuld och sitt ansvar. Snart stapplar Jesus ut mot huvudskalleplatsen med ett grovt tungt kors lagt över sina skuldror. Detta var den slutliga tragedin, det totala nederlaget uppenbart för alla. Framför honom gick en romersk officer och höll upp anklagelseskriften: Jesus, judarnas konung. Alla kunde läsa det, avfattat på hebreiska, grekiska, arameiska och latin. Skulle detta vara en kung så ensam, så övergiven, det var ju patetiskt. Ingen armé, inga soldater, bara ett kors, ett avrättningsinstrument. Och ändå var det en konung, så mäktig och så stor, på väg till historiens viktigaste slag. Det är sant, han var ensam, utan varken Guds eller människors hjälp denna stund, och inga änglar heller. Men han var på väg mot världshistoriens viktigaste slagfält, huvudskalleplatsen utanför staden. Inte med vapen, men väl med ett kors. Djävulen triumferar bakom kulisserna. Planen har gått i lås. Där är han egentligen. Äntligen. Gudasonen på väg mot sitt slutliga nederlag. Utan att ha hunnit upprätta något rike på den här jorden. Den ska förbli i mina domäner. Men tvärtom. Är det faktiskt så. Trots att ingen förstod det. Att dessa är hans sista steg för att fullborda lydnadens väg. Som skulle innebära frälsning för ett helt människosläkte. Halleluja. Demonernas glupska närvaro runt korset där de andas sitt hat emot Gudasonen. På väg som man är att föra nåd utöver nåd in i människosläktets historia. Det här som han är lydig in till döden. Ja, in till döden på korset. Framme vid huvudskalleplatsen utför bödlarna pliktskyldigast sitt uppdrag. Kallsveten lackar, hammarslagen ekar, rop av smärta och blodet börjar välla fram. Men samtidigt som vi som människosläkte är i färd med att utföra vår vidrigaste handling, att nagla Guds son fast vid korset, medan hammarslagen ännu ekar över Golgata kulle och i takt med att blodet rinner ur händernas vrister och fötterna, bryter Guds förunderliga nåd och barmhärtighet fram. Och nu ropar han det högt ut så alla hörde: Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Förlåt dem. Han vädjar till Gud för sina bödlar, liksom sökte han i deras okunnighet om vem han egentligen var någon slags förmildrande omständighet. Detta är Kristus i sin medlargärning. Det var så som ingen fäste avseende vid hans bön. Inte ens nu kunde man lämna honom i fred. Trots hans uppenbara lidande. Så länge det ännu fanns liv i hans sargade kropp var det som Satans rike till varje pris ville försäkra sig om sin slutliga seger. Medlemmarna i Stora rådet fanns också på plats. Månne hans värdiga tystnad ändå lämnade många av dem i en viss osäkerhet. Och det var så som man in i det sista ville markera både för Jesus och för sig själva hur fullständigt orimliga hans anspråk på att vara Guds son hade varit. Andra har han hjälpt. Nu får han hjälpa sig själv. Om han är Guds messias, den utvalde. Om du är Guds son, hjälp då dig själv. Stig ner från korset. Då ska vi tro på dig. Bevisa din makt. Titta, ingenting kan han göra. Ingenting. Varför hjälper du inte dig själv? Till och med rövarna började stämma in i samma föraktfulla tema. Om du är Guds son, hjälp dig själv och hjälp oss. Men plötsligt är det som om en viss fruktan kommer över en av rövarna. Vad är det vi håller på med? Denne man har ju inget ont gjort. Och jag tror bara han sett att i tystnad bemöta alla smädelserna liksom var bevis nog för att han verkligen var oskyldig. Konungsligt var han sitt lidande. Rövaren hade också hört hans ord: Fader, förlåt dem. Och hans tröstande ord till sin mor som stod där sörjande vid korset bredvid Johannes. Hans vägran att ta emot den bedövande drycken, hans lugn och tålamod inför alla glåporden. Sen var det detta övernaturliga mörker förstås. Konstigt. Och överskriften på hans kors: Jesus, judarnas konung. Ja, en konung måste han ha varit. Och ett rike måste det vara, som inte är av den här världen i så fall. Och rövarens ögon öppnade sakta och hans hjärta började få en insikt om det som varken fariseer eller skriftlärda med all sin kunskap hade nått fram till. De trodde sig nu ha blivit kvitt en orosmakare. Men rövaren på korset, ser i den döende Kristus en kommande seger för Guds rike. Och han vänder sig nu ödmjukt till mannen på det mittersta korset och uttalar en bön som samtidigt är ett erkännande av Jesu konungsliga anspråk. Han såg vad ingen annan såg på Golgata den dagen. Mitt i Jesu djupaste förnedring erkänner en rövare honom som härlighetens konung. Han såg inte slaget förlorat. Han såg att det höll på att vinnas. Och han förstod att riket snart skulle upprättas av den döende Jesus. Mitt i sålet av falska anklagelser och smädrop är det en rövare, mina vänner. En rövare. Den enda så kommer Jesus till undsättning och förebrår sin olycksbroder. Fruktar inte du heller Guds dom? Vi lider för våra gärningar förtjänar, men denne man har inget ont gjort. Och så vänder han sig till Jesus som den förlorade sonen en gång till sin fader, medveten om sin fullständiga förlorade liv, kört i botten hopplöst, medveten om sin skuld och sin totala ovärdighet. Han vågar endast be om en tanke kanske. Jesus, när du kommer i ditt rike, tänk på mig. Ett anspråkslöst tänk på mig. Men hans bön uttryckte tro på Jesus. Denne Jesus som var både villig och mäktig att frälsa. Och svaret lät inte vänta på sig. Och det överträffar ju långt vad rövaren kunde tänka i sin vildaste fantasi när han hör orden: idag ska du vara med mig i paradiset. Inte ett ord av förebråelse för hans onda livsgärning, utan bara en utsträckt hand och ett erbjudande: idag ska du vara med mig. Han hade bett om en tanke och han får ett paradis idag. Det är som om smärtan inte kändes längre. Det är som om den här fruktansvärda skuldbördan och syndabördan och ångesten flyttades från hans egen själ och ett väsen och på något förunderligt sätt lades på mannen på det mittersta korset. Och han känner en sällsam glädje, en sällsam kärlek också till mannen som höll på att lida sina sista kval. Och när han hör honom utropa orden: det är fullbordat, och sänker sitt huvud för att inte mer resa det upp, så är det som rövarens hjärta på något förunderligt sätt ändå ville brista av glädje och en förunderlig längtan. Han känner hur nåd väller fram mitt på huvudskalleplatsen, och han känner sig själv, trots att han hänger där så förnedrad, vara mitt i strömmen av denna nåd. Här var en som förstod vad striden gällde. Här var en som kände sig delaktig av segern. Här var en som visste något om vad änglavärlden nu sjöng. Den nya sången: värdigt är du, Guds lamm, att ta bokrön och bryta dess insigel. Du har med ditt blod åt Gud vunnit människor av alla folkslag, tungomål och stammar, och du har gjort dem till ett rika präster till vår Gud. Nåd bryter fram för ett fallet människosläkte. Nåd djup som det djupaste hav. Nåd för tid och för evighet. Nåd för dig och för mig. Kristi seger på Golgata har följts av miljontals och miljontals segrar. Varje gång en människa svarat ja till hans erbjudande om nåd och förlåtelse. Varje gång en syndare har dristat sig att bedja bönen: Herre, tänk på mig. Ja visst, du ska vara med mig i paradiset. Hans blod talar försonande till en hel världs synd och skuld. Han är försoningen, icke allenast för våra synder, utan också för hela världens synder. Vilken seger detta var. Vilken lång fredag detta var. Tack och lov att vi får fira den segern. Idag håller den. och den skall hålla till den dag han kommer tillbaka för att hämta dem som är belöningen för hans utstådda lidande en gång i historien. Lovat vare hans namn. Amen.